En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och god morgon. Välkomna ska ni vara till just Hockeymorgon. Vi är ju mitt inne i en väldigt spännande SM-final, den mellan Skellefteå och Rögle. Dessutom ikväll kan vi ju få avgörandet också kring den här högst återvärda platsen tillbaka upp till SHL. Och sen noterar jag också att det inte känns som slutet av april utan som slutet av januari.
Nej, jag plockade ju fram mössa och halsduk och vantar igår igen.
Har du också problem med att du får så här mössfrilla?
Absolut. Mm. Ja, så det är för jävligt alltihopa.
Det känns som att tre av fyra här inne har mössfrilla, men att Charlie ändå är väldigt välkammad.
Att jag har stått uppe sen igår kväll och fixat frisyren.
Så ja, du har gjort det, ja.
På plats.
Okay, på grund av hockeymorgon.
Det är hockeymorgon-effekten.
Ah, jag förstår.
Snyggt.
Den har inte vi fått.
Nej,
det kommer.
Välkommen hit i alla fall, Charlie.
Tack så mycket.
Du var grym tyckte jag förra gången när jag såg dig. När jag var sjuk. Och du också för den delen.
Ja, tack. Ja.
Och du var också duktig.
Det är kul att ha dig tillbaka.
Hur, Robin, om jag frågar dig lite mer ur liksom ett supporterperspektiv här kring Djurgården. Är det liksom bara en 100% uppgivenhet? Eller vad känner du inför ikväll? Vill du liksom störa och stöka till det lite här nu för Brynäs eventuella segerfest redan ikväll?
Alltså, även om Djurgården skulle vinna med 5-0 så kommer det inte vara så här nu jävlar, blir det tre raka till. Så nej, det känns väldigt kört på alla sätt.
Mm. Vi ska snacka såklart mer om den matchserien där Brynäs alltså har 3-0 på Djurgården, och vi ska ju såklart också prata en hel del om finalen i SHL där det är kvitterat. Och det ska vi göra med vår vän Jonathan Knäckta. Vi passar på nu, för vi vet av tradition att flygbussen går snart och kopplar upp oss och säger god morgon. Vad tyckte du om gårdagens match? Det var ju en målsnål historia, 1-0 till Rögle.
Ja, precis. Det var väl rätt lik första mötet, men i andra perioden tycker jag det hände till och blev riktigt underhållande faktiskt. Lite mer chanser åt båda håll och målvakterna spelade bra, men det var ett steg framåt underhållningsmässigt, helt klart.
Vad skulle du säga, just vi pratade om inledningen av den här matchserien, två matcher spelade, det är en till vardera gäng. Hur lyder analysen kring det vi har fått se här i de första två finalmatcherna?
Ja, men de har haft lite olika perioder i matcherna. Det är väl inget lag som har gjort 60 jättebra minuter. Det har varit extremt jämnt. Men Rögle har börjat bättre i båda matcherna. Skellefteå har ätit sig in. Och sen har det liksom kunnat gå åt vilket håll som helst i slutet av matcherna. I förra mötet så var det Skellefteå som gjorde ett sent avgörande mål. Och nu var det Rögle. Lite fördel på poäng till Rögle. Om jag ska säga något lag. Men 1-1 känns väl rättvist i matchen.
Vad säger vi här i studion?
Ja, men jag håller med. Det är precis som Knäckta säger där med inledningen, att Rögle, precis som mot Färjestad och Växjö också, har gått ut otroligt hårt och liksom ligger väldigt nära Skellefteå också. Men sen så, Skellefteå är ju väldigt duktiga tycker jag på att försvara sig mot olika motstånd, så de klarar väl av det ganska bra. Linus Söderström har ju varit fenomenal i målet också. Och sen står det verkligen och väger. Och två liksom väldigt välförsvarande lag på något sätt ändå, även fast man skapar en hel del chanser framåt som känns farliga, så känns det ändå som att de har kontroll på läget liksom.
Kommer det bli en finalserie som liksom flyger igång lite här nu, eller kommer vi få se den här typen av liksom 1-0, 1-1, 2-1 matcher?
Känslan är väl ändå att det kommer någon form av explosion i Ängelholm. Det hoppas man väl på i alla fall. Men det jag tycker har varit liksom skillnaden för Rögle i den här serien är att de har manglat de andra tre lagen fysiskt innan. Jag tycker Skellefteå står upp väldigt bra i just den delen av spelet, och det är därför det är så jämnt.
Mm. En annan stor snackis, Knäckta, såklart, var ju tacklingen på Jonathan Podas. Det small till rejält och mycket ilska i hallen under och efter situationen. Hur lät snacket i korridorerna efteråt kring den här situationen kring Jonathan Podas?
Ja, surprise, surprise. Rögle-spelarna tyckte att den var helt okej, och Skellefteå-lägret rasade och tyckte att det skulle vara matchstraff och avstängning flera matcher för det där tilltaget. Men ja, Det var ju så att han Pudas åkte ner mot eget sarghörn och skulle rensa iväg pucken, och sen kom ju Daniel Saar som ett godståg och körde över honom där. Och jag tycker väl att Saar inte hade tid att avbryta tacklingen. Domarna anser att den primära kraften inte tar mot huvudet och att det inte är någon uppåtgående rörelse, och enligt regelboken då så ska det inte vara någon matchstraff. Sen har man väl sett i grundserien att i princip alla tacklingar som har tagit i huvudet har varit matchstraff ändå. Men det har varit en annan regelbok här i slutspelet.
Ja, han nyanserade lite Daniel Eriksson där efter och sa då att det finns tre förmildrande omständigheter om det ändå är en tackling i huvudet. Och det är om man först liksom sätter sig i en dålig situation som de eventuellt tyckte att Jonathan Pudas gjorde. Och sen så är det också om man träffar liksom huvudet på grund av dålig timing, alltså från Saars håll då. Och det tycker man inte heller att han gjorde, utan det var bra timing. Och det tredje är ju att om han träffar huvudet för att han håller en låg position. Och det gör han ju också. Så det var väl tre parametrar då som uppfylldes ändå för att förmildra liksom då. Att man träffar huvudet. Och det är så det resonerar.
Och den här berömda regelboken brukar väl kunna tolkas lite annorlunda desto senare man kommer in i ett slutspel.
Ja, så är det ju. Men det är ju svårt. Alltså, den träffar verkligen huvudet, och precis som du säger, Knäckta. Alltså, det blir ju så svårt att försvara när många andra tacklingar har blivit matchstraff för att man träffar huvudet. Men det kanske är så då att inte de här omständigheterna har funnits för att liksom ta det mer då. Måste man kolla på situation till situation. Men ja, det var en bra tackling i sig. Alltså, och sen så är det beklagligt att den liksom träffar lite i huvudet på grund av den här låga positionen då.
Jag tycker inte att det ska vara utvisning sett till hur jag vill att regeln ska vara. Men sett till standarden man har satt, där det har varit i princip nolltolerans mot allt som träffar huvudet, så borde det, om man ska följa liksom den, om man ska ha konsekvens, så ska det ju vara matchstraff och kanske till och med avstängning på det. Så att jag förstår att Skellefteå-supportrar kanske är väldigt upprörda.
Men jag behöver fundera på om det verkligen är det då. Om man kollar på de här matcherna som har varit. Har det varit då kanske inga förmildrande omständigheter just för huvudet då? Och att man kanske tar av den anledningen. Och just den här gången så slår alla dem in liksom.
Vi ska, innan vi går vidare med dig, Jonathan, också snacka lite om vad vi tror kommer ske då när matchserien vänder ner till Ängelholm. Innan vi gör det så lyssnar vi till en av de kanske gladaste spelarna efter den här matchen just, och det är ju Anton Bengtsson.
Ni har kvitterat till 1-1 i matcher här. 1-0, 0-1 får ni med er från Skellefteå. Kommer det fortsätta vara så här tajt i matchen eller?
Ja, men det är två väldigt bra defensiva lag som gillar att stänga igen, och idag är det vi som får det här målet och lyckas vinna. Så otroligt skönt, men som du säger, jag tror det kommer vara tajta matcher hela vägen in.
Hur ser du på matchen idag då? Det var, ni kom ut och skapade lite mer chanser än senast, och det var en match med väldigt mycket känslor där ute också.
Ja, men jag tyckte det var en bättre slutspelsmatch idag. Som du säger, jag tycker vi kom ut och tog tag i matchbilden och styr första perioden. Sen är Skellefteå lite bättre i andra och jämn tredje, där vi lyckas få in första pucken.
Hur ser du på den här situationen då med Daniel Saar och Jonathan Pudas som har blivit väldigt uppmärksammad?
Nej, men jag har inte sett den så mycket, så jag vill inte uttala mig om den. Får kolla på den innan jag uttalar mig om den, men dess lilla sätt så tycker jag att Daniel går för att fullfölja tacklingen, och jag tror inte Pudas är riktigt med på det och öppnar upp sig och sätter sig i en lite dålig sits.
Det väckte ju känslor hos publiken och Skellefteå-spelarna här. Hur upplevde du Skellefteå-spelarna efter den situationen och resten av matchen?
Nej, men det är klart att det blir reaktioner när det är deras kapten och en väldigt bra spelare för deras lag. Och så slutspel på det, så kunde man förstå att det skulle bli reaktioner.
Och så när det är Leon Bixell som avgör för er, och han är ju en jätte i defensiven för er. Jag får Moritz Seider-vibbar av honom i slutspelet för några år sedan, och du var ju med då också.
Ja, men jag håller helt med dig. Jag inger en väldig respekt och väldigt stor, stark, och spelar väldigt bra just nu. Det är bara att fortsätta och rida fram vågen.
Det var orden det från Rögles Anton Bengtsson. Jonathan, vi har ju pratat lite om vad som är på väg nu att ske. Matchserien ska ju vända ner till Ängelholm. Om vi utvecklar det lite mer, vad tror vi kommer få se här? Kommer det bli en annan karaktär på hockeyn, eller hur lyder dina tankar kring det?
Jag kan väl bara snabbt säga att anmälningar från SHL, de brukar komma ut bara någon minut efter 8 dagen därpå, och nu har det inte kommit någon sån, så jag utgår från att Daniel Saar inte kommer att bli straffad i efterhand efter det här med anmälningen. Men för att gå till kommande matcher, så det beror ju på lite skadeläget i Skellefteå, vilka de får tillbaka och så vidare. Men Rögle, det sägs ju, jag har inte varit i Catena Arena det här slutspelet ännu, men att det kommer vara ett ruggigt jävla tryck där. Bättre än det har varit här till och med. Jag tror väl att de kommer spela lite mer framåtlutade på hemmaplan också, så får vi se hur Skellefteå tacklar det. De har varit lite slarviga i värderingar när de har blivit pressade högt. De är ju ett skickligt lag, men Rögle har lyckats störa dem där.
Mm. Var du inne på statusen kring Jonathan Podas också, eller vad är sagt kring där?
Nej, det var inte sagt någonting igår, utan först var väl Robban i tv, så han kanske var extra känslosam då, men då lät det som att Podas kommer inte alls spela mer i det här slutspelet. Sen på presskonferensen efteråt, så då var han mer att det ser inte bra ut, vi får kolla på det imorgon och återkomma liksom. Han missade ju alltså första delen av slutspelet också, han har ju bara spelat 4 matcher nu. Så det har varit ett riktigt tufft slutspel för honom. Men som sagt, det är svårt att veta hur allvarligt det var den här gången. Vi kan ju nämna att Dylan Sikora också utgick, och han såg ut att ha lika ont som Podas nästan efter att ha krockat med Andreas Jonsson i slutet av matchen. Så Skellefteå har verkligen haft otur på den punkten.
Och hur nära skulle du säga, det är ändå liksom Skellefteås kapten Jonathan Podas, hur nära har han varit liksom att komma tillbaka till full nivå så att säga?
Nej, men det har väl inte riktigt hunnit komma tillbaka spelmässigt. Jag tycker han har sett lite bättre ut i finalserien än i Frölunda-serien, men han har inte gjort någon skillnad offensivt som man är van att se honom. Han står på blå och skjuter sina skottpassningar för styrning, men det har inte riktigt klickat som vi är vana att se honom. Men han har varit lika påslagen som jag varit, som han ska vara, men spelmässigt finns det fler hack att krama ur det.
En tanke som slog mig bara var ju alltså inför liksom den första finalmatchen, att Rögle hade ju sina 10-0 i slutspelsegrar och åker på ändå den där första. Men att man liksom på något sätt ändå, alltså, man skakar ju av sig det på ett rätt imponerande sätt. Köper du den analysen?
Ja, det var ju... De verkade nästan vara lite less på det där, för när de fick frågan, ja, nu var den här sviten bruten. Ja, men vad bra, då släpper vi det och så kan vi gå framåt istället. Sen på tal om sviter, så hade Skellefteå faktiskt 7 raka segrar mot Rögle. Det var 5 den här säsongen och 2 i slutet av förra säsongen med slutspelet. Så nu är de nere på 0 där också.
Mm, du, jag ser att klockan är flygbuss. Så glöm inte att köpa biljetten.
Ja, åh fan.
Och sticker iväg. Tack för den här morgonen.
Absolut. Vi hörs. Ja, tack.
Ciao.
Tack.
Tack för det då. Knäckta då, som har sett finalserien där uppe. Och ja, kan bli ett jäkla drag nu när det vänder ner till Ängelholm. Man skulle nästan kanske på fredag bara ringa och kolla läget med den här superprofilen, vars namn jag nu har tappat.
Just det, Ola Selmén.
Han satt på någon bar där.
Ja, Ola Selmén.
Selmén, ja. Eller ska man vänta tills Rögle eventuellt har vunnit då? Då kanske det blir ännu bättre.
Jag tror att han har börjat redan alltså.
Jag tror verkligen att han slutar inte. Han har taggat upp sig.
Ja, exakt. Exakt.
Sen går man inte ner igen.
Och jag tror att övertygelsen om att Rögle kommer ta det här är ännu starkare än vad sist. Så han är på topp.
Ja, verkligen.
Nu ska vi skifta finalserie. Mm. Vi ska göra det till först och främst det som kanske sker ikväll. Men det som också har skett kring mötena mellan Djurgården och Brynäs. Brynäs vann ju senast med 6-3, och vi lyssnar till Simon Bertilsson.
Ja, Simon Bertilsson, vad säger du om den här matchen?
Ja, skön vinst. Vi börjar lite sådär och andra. Sen i andra är vi bättre och tredje är stabilt tycker jag.
Du, redan i första bytet så åkte du på en rejäl tackling där. Det var några sekunder in i matchen. Hur uppfattar du det?
Nej, jag såg inte riktigt att han kom, så jag fick en liten veckaklocka där kan man säga. Jag har inte sett mig efterhand heller. Det spelar inte så stor roll.
Matchstraff, var det korrekt tycker du?
Som sagt, jag har inte sett den i efterhand, så jag vet inte. Men jag tror de gör det rätta beslutet.
Hur mådde du efteråt?
Nej, det är lugnt.
Du, nu leder med 3-0. Det har aldrig hänt i svensk hockey att man har torskat ett 3-0-överläge i slutspel.
Nej, det säger du.
Vad innebär det då?
Nej, vi ska vinna. Det är först i 4 och det... Ja, så är det. Vi ska hit och vinna på tisdag igen.
Tack så mycket.
Tack.
Ja, det var något fåordig Simon Bertilsson som fick den där tacklingen.
Ja.
Det kan bli så där. Jag tänker dels kanske på grund av tacklingen, men också att man man är nog så koncentrerad på liksom att så här, vi ska vinna en match till.
Ja.
Vi här kan ju tycka så här, kanske kan bjuda på liksom lite mer utförligt, men jag kan ändå på något sätt liksom förstå och hylla den typen av intervjuer.
Ja, verkligen. Ja, men liksom det är, vad ska han svara på det? Okej. Alltså, ja. Det är, men ja, det är ju aldrig någon som gjort det, men någon gång blir det den första, så att, vi får väl se.
Och vi får ju den där liksom väldigt märkliga starten på matchen då, med det här matchstraffet från Victor Nilsson. Vad säger ni om den tacklingen han sätter in här på Bertilsson?
Ja, det är först och främst intressant att Honken väljer att starta matchen med Albin Greve och Victor Nilsson som inte spelar i samma kedja, utan men planen var att
ta ett matchstraff.
Nej, inte ta ett matchstraff, men att de skulle liksom försöka köra över dem direkt i inledningen av matchen och sätta någon form av ton. Och den liksom strategin kan man ju ha.
Det är jättevanlig.
Ja. Så att ja. Men sen Victor Nilsson, den blir ju fel på jättemånga sätt. Han är uppe en halv meter i luften och han träffar med armbågen i huvudet. Liksom. Det är därför det blir fem matchers avstängning också. Så att det var ju slutspels sämsta tackling.
Ja. Nej, verkligen. Alltså, det är inget konstigt att starta så, och kanske till och med ganska smart. Men med slutspelsadrenalin och ja, men ett försök till att sätta sig i respekt, och att han vänder liksom lite ryggen emot också halvt, så blir det bara helt fel.
Jag vet inte hur definitionen av ordet övertagning ser ut i en ordbok, men
här har vi det.
Vi bara sätta in en bild på,
ja,
faktiskt, på den här tacklingen, så får vi det. Alltså, han hoppar ju in med full kraft. Liksom.
Ja.
Det är så fult så... Jag vet inte vad jag ska säga.
Ja, det var ingen vidare tackling.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Nu ser vi att vi har vår gode vän Abris med oss. God morgon, Abris. Innan vi pratar Djurgården-Brynäs vill jag ändå höra dina tankar lite kring finalen där uppe i SHL. Har vi något favoritskap här? Går det att landa i någonting här, tycker du?
Ja, men jag har ju lärt mig att hålla fast vid det man har sagt. Så att jag är tippar Rögle, så jag får väl liksom hålla fast vid det i alla fall. Och säga att de är favoriter. Så jag kan väl tycka att det är lite trist att det är så målsnålt. Det är på något sätt, det är ju juvelen i kronan med SM-finalen. Det är ett sätt att exponera hockeyn. Det är ett sätt liksom att marknadsföra den. Och jag har ingen sån här som tycker att det behöver bli 10-8 i någon hockeymatch, men på något sätt så skapar jag ändå mål, energi i matcherna, och det, hur mycket en kan sitta och beundras över försvarsspelet, så tycker jag det är trist att det är så målfattigt.
Delar av studion har ändå utlovat att det ska bli lite raggarhockey nu när det vänder ner till Ängelholm.
Jo, men det kommer väl öppna upp sig, tror jag, eftersom. Det är klart, det är väl alltid mer disciplinerat och mer strukturerat i inledningen här nu. Det kommer in mycket känslor i det också, sådär, så att det kommer säkert att bli lite mer mål, och det hoppas jag verkligen också, för det är ändå det som skapar lite energi på läktarplats, tv-sofforna och så vidare. Liksom. Sen, så det utgår jag från och hoppas jag på.
Om vi skiftar fokus till den hockeyallsvenska finalen då, en del talar väl för att det kan avgöras redan ikväll. Om vi tar de tre matcher som har spelats hittills, vad har du att säga om dem, och tycker du att det har varit väntad utfall helt enkelt?
Jag hade väl tippat att Djurgården skulle ta någon av de här tre matcherna. Så att så sätt var det väl inte väntat för mig. Däremot att Brynäs skulle vara lite bättre, det har vi väl de flesta tippat. Så att det är ju lite grann så att är du ett lite sämre lag på pappret, så behöver du ta de chanser du får i matcherna. För du får inte så många. Men Djurgården hade 1-0 och 2 powerplay i Gävle. Man hade 1-0 och ett jätteläge att göra 2-0 i början på andra perioden och inte gjorde det. Och vände Brynäs båda gångerna med två snabba mål. Djurgården har ju liksom varit väldigt, väldigt... Alltså, de chanser man har haft har man ju inte heller tagit. Och det är klart att då är det ju ganska logiskt att det står 3-0. Plus att då målvaktsspelet som vi var inne på inför Finalserien var man ju tvungen att vinna, eller i alla fall spela oavgjort i den, och det har ju inte Andrén lyckats med heller mot Klara där, även om han har fått sämre hjälp också, måste jag säga.
Robin, tycker du att det är någonting i de här tre matcherna från Djurgårdens håll som ändå har fungerat bra?
Nej, däremot så har man väl i perioder kunnat matcha Brynäs, kan man väl säga. Men liksom, första matchen är det inget snack. Andra matchen så har väl Djurgården lite flyt som leder med 1-0 efter två perioder. Men jag tycker ändå man gör en okej tredje period i ett kritiskt läge. Men man släpper ändå in två mål. Period 1 på Hovet är ju jättebra för Djurgårds del. Men man måste liksom... Det är så mycket som måste gå vägen för att Djurgården ska kunna spela jämnt i över 60 minuter mot Brynäs. Och om det går vägen så måste Andrén vinna matchen mot Klara. Och det har ju inte varit i närheten av att göra. Så att det finns liksom ingenting som... nej, alltså det mesta har ju varit klart sämre än Brynäs helt enkelt. På alla sätt och vis.
Hade något av lagen, om vi kollar på de som har åkt ut som inte har ens fått möta Brynäs slutspelet, jag tänker kanske på AIK och Mora främst, liksom passat bättre då ur ett motståndsperspektiv liksom, i och med att Djurgården inte har kanske toppat sin form någon gång den här säsongen?
Nej, alltså jag tror att Brynäs har ju slaktat den här serien. Mm. Alltså det är det mest överlägsna laget vi har haft i Hockeyallsvenskan. Så att jag tror inte, kanske att liksom formtoppat Södertälje hade kunnat ta 2-3 matcher, men jag tror inget lag hade kunnat dra på dem över 7.
Mm. Vad tror du avbryts ikväll då? Är de schyssta här nu? Kanske ska de inte bara ge Djurgården den här fighten och sen få avgöra på hemmabana? Det är bättre fest då, tänker jag.
Ja, löningsfredag och allting också. Alltså, jag fick varit påmind om. Så att, ja, det hade väl varit. Nej, men det är väl... Det är väl självklart att de naturligtvis vill avgöra ikväll och sen ta bussen hem till Gävle och fira med fansen då i arenan. Det är väl säkert planen, och mycket talar väl för att det blir så. Det är också så att liksom, jag menar, när man är inne på det här, att kan man snå en match som Djurgården, då skapar man ändå tvivel. Man skapar liksom någon typ av liksom nerv också hos Brynäs, lite som Karlskoga gjorde på ett sätt. Det är därför det är så viktigt att ta en av de här två chanserna i match 2 och match 3 som Djurgården tog. Nu tror jag det känns ganska uppgivet där, om jag ska vara helt ärlig. Sen vill man väl naturligtvis försöka göra lite bättre gentemot fansen, om inte annat nu i kväll naturligtvis. 1-5 låg man ju under med senast där, och det var ju liksom inte riktigt vad supportrarna hade hoppats på efter liksom en tung derbyförlust mot AIK dessutom då tidigare på eftermiddagen. Så att det är väl liksom det då, om man på något sätt, men samtidigt har ju Djurgården har inte riktigt den här balansen i spelet heller. Det blir ju en överambition. För första perioden är bra, men sen är det liksom att man orkar inte fullfölja spela på det sättet. Då vill man istället liksom, ja, gå i bort sig högt upp i banan. Man har inte tålamodet i spelet. Brynäs är ju känns ju som ett vuxnare, mognare lag på något sätt när det gäller helheten och sätta ihop 60 minuter. Så tre målen i andra perioden går man ju bort sig högt upp i banan. Så att, nej, jag tror faktiskt att Brynäs avgör ikväll.
Vi får se också, Abris, om det blir lite samma approach från hemmalaget här, att man liksom försöker att med en rivstart. Nu gjorde man ju det här senast, och det vart ju inte allt så lyckat med tanke på det matchstraff vi också fick se. Vad reaktionen har varit kring den tacklingen från Victor Nilsson från Brynäs-läget?
Nej, men det är klart att de var uppretade med den. Sen tycker jag Djurgården är helt rätt. Det är ju den tacklingen som är fel. I övrigt så vi är ju sämst i världen i Sverige på att bryta momentum i matchserie. Det är därför ingen vänder 3-0. Det är därför knappt någon vänder 2-0. Och här gör ju Djurgården ett försök liksom, som jag verkligen, det ska de ha all heder för. Sen är det ju en sekvens på den perioden som är jättedålig. Övrigt så tycker jag de gör helt rätt. De sätter ju griller i huvudet på Brynäs. Deras 5-3 som de spelar efter är klart påverkat av den tacklingen. De får inte ut någonting nästan. Och så där. Så att grundplanen var bra. Sen gäller det att orka på något sätt och fullfölja den också. Och det tycker jag väl inte att man gör. Men intentionen tycker jag var bra.
Nilsson som sen bad om ursäkt till sina lagkamrater resten av säsongen avstängd, eller 5 matcher då. Vad tycker du om straffet, Abis? Rättvist eller?
Ja, men det lär väl bli det på något sätt liksom, så där. Sen om det är 4 eller 5 matcher eller 3, det kan man väl alltid snacka om. Men det är klart att den typen av tacklingar, det är jättesvårt att hitta något förmildrande i den tacklingen. Om vi pratar Sar versus Podas, så finns det liksom, men här finns det egentligen ingenting. Och klart, hoppar man in en tackling med armbågen i huvudet, det är klart att då måste ju också straffet blir högt. Och det tror jag väl alla på något sätt köper också. Jag vet inte, det är väl... Ja, jag tycker väl att det är ett rimligt straff.
Men nu när bestraffningen kommer så sent så undrar jag, dels räknas, om Brynäs vinner ikväll, har han avtjänat en av fem då? Eller räknar man upp hela matchserien? Och dessutom saknas det ju då en match. Då skulle han ju behöva missa den hockeyallsvenska premiären, tänker jag.
Jag tror att de specificerade att han endast är avstängd resten av säsongen i hockeyallsvenskan och i Djurgårdens matcher. Han är ju klar för Frölunda till nästa år. Så att,
han missar alltså inte premiären där.
Nej, däremot så har jag hört att han har burit på en skada ett tag som han kommer behöva operera. Det är i alla fall snacket som har gått. Så då kanske han missar säsongsledningen av den anledningen istället.
Okej, okay. Ja, intressant. Jag tänkte ändå att fem matcher är ju
fem matcher.
Ja,
exakt. Så att, varför ska det bli förmildrande bara för att det är
första säsongen? Också. Men Abris, jag tänkte lite på Brynäs som hur bra de är. Nu går vi lite händelserna i förväg här och säger att de går upp då. Hur bra tror du att de kommer kunna stå sig i en SHL-säsong nästa år?
Nej, men det är väl som för alla nykomlingar att de kommer att behöva förstärka. Det är ju jätteskillnad mellan att möta liksom att möta Färjestad, Frölunda och Växjö liksom, eller Rögle och Skellefteå för den delen också. Så att det här är ju, det är ett allsvenskt lag, ett bra allsvenskt lag. Lite grann som HV var när man gick upp för ett par år sedan här. Det är ju den nivån. Men vi vet ju också hur tufft det kommer att bli. Och jag menar, många av de här spelarna som är ledande nu var ju liksom med och, när de åkte ur då för två år sedan. Och har väl knappt, eller för ett år sedan, har ju knappast blivit kanske bättre av ett år i allsvenskan och dessutom ett år äldre. Så att de kommer ju behöva, de kommer väl som man brukar säga lite att en ny första femma. Kan man sen skicka ner liksom dagens första femma med Larsson, Rödin och Indra sist till en andra kedja och så vidare neråt så ser det väl helt okej ut. Men så gäller det att hitta de där spelarna. Nu har ju Brynäs en liten fördel om man säger så att de har en hel del spelare borta i Nordamerika som för marknaden just nu för nykomling är ju jätteskral. Det är ju bara ringa Henrik Rödin i Modo och fråga hur det såg ut när de hade gått upp för ett år sedan där. Där har ju Brynäs en liten fördel med Jakob Silverberg idag. Nu får vi se vad han kan leverera. Oskar Lindblom är säkert på gång hem. Det finns Lukas Karlsson eventuellt. Christian Jose är inte i Nordamerika. Så där. Men de har ändå den typen av namn för att försöka hitta de här spetsspelarna nu som väljer att gå till nykomling utan att man ska tömma börsen helt. Det är jättesvårt.
Vad tycker du sportchefen där, Johan Alsén, har satt för avtryck hittills?
Ja, men jag tyckte Brynäs hade ett ganska bra lag förra säsongen, om jag ska vara helt ärlig. Jag tyckte väl kanske inte att det var materialet. Om man ser på de spelare som har gått vidare nu med Oskar Eklind, Hannes Björninen, Samuel Johannesson och så, de gör ju rätt bra i de klubbar de kommer till och så där. Man hade ett väldigt erfaret lag. Så att jag tycker väl kanske inte att det var riktigt lagbygget man föll på förra året, utan det kanske handlade mer om den här förlängningen med Mikko Manner som inte blev så lyckad. Det var väl där raset började någonstans i november, december. Och den här säsongen får man väl ändå säga att han har, även om han har haft mer pengar, och det ska vi vara öppna med, men det har ju även HV och Djurgården haft sina år, så har han väl, det är svårt att anmärka på någonting. De spelare han har tagit in har ju verkligen levererat med Jordi Benn och med Weasel och Kelleher och Indrasis och Kopacka och sådär, så att det är ju... Det är svårt att klaga på någonting, så han har väl få högt betyg. Men det är ju en stora utmaning blir naturligtvis framöver här nu, de här kommande åren. Vad blir man för typ av SHL-lag? Kommer man att fortsätta vara det lag man var innan man åkte ur och ligga där nere? Eller kommer man på något sätt att kunna ta steg och kanske ta sig till ett slutspel i alla fall? Det är väl det som blir hans riktiga prövning, tycker jag.
Vi ska höra till dig sen också, Abris, lite tanke kring vad Djurgården möjligtvis kan landa till nästa säsong. Men innan vi gör det så lyssnar vi till Linus Klasen.
Linus Klasen, Djurgården förlorar även den tredje matchen här. Det blir 3-6 mot Brynäs. Hur ser du på utgångsläget först och främst nu?
Ja, vi måste vinna 4 raka. Inte så mycket att fundera på.
Ingen som har gjort det tidigare. Vad tycker du talar för att ni klarar av det?
Ja, vi måste minimera våra misstag. Det är där de straffar oss hårt. De är skickliga på sina omställningar och det borde vi ha lärt oss. Men det är förbannat så får de sina 2-1 och så vidare. Så att, ja, vi måste minimera våra misstag och se till att göra mål på våra lägen vi får.
Det känns ju som tre av målen där, som du säger, kommer från spelvändningar där ni tappar folk högt upp i banan.
Ja, exakt. Bra summerat. Nej, men vi tror stenhårt på det här, så att vi måste liksom bara hitta små grejer, små detaljer och sen se till, som jag sa, minimera misstagen och sen ja, gå för det. Vi försökte gå för det idag och vi spelade helt okej och vi skapar läge, men det är inte tillräckligt för vi gör ingen mål.
Grymt tifo där också, fullsatt och så ligger man under med 1-5. Hur känner man då för hemmafansen?
Ja, nej, men det är klart att det inte är roligt att torska med 1-5 hemma. Men sån är sporten. Blir det sitt skickligt lag och vi kan inte ge dem lägen för oss, eller?
Som du sa här, så är det ju ingen som är utsatt. Vad kan man göra? Vad kan man liksom approacha en sån här situation?
Att vi gör mer mål än motståndare.
Och ni har inte kunnat gjort det hittills då?
Nej, det är dags att börja göra det då.
Extra tufft också, derbyförlust mot AIK för Djurgården, även svart dag för Djurgården idag.
Ja, om man ser det så. Solen går upp imorgon också.
Stort tack.
Tack.
Ja.
Var det en solen stiger över Råsunda?
Ja, jo, men precis. Jag tänkte, med tanke på hur kallt det var i morse, så undrar jag om inte solen kanske inte gick upp då. Abel, om vi tar framtiden kring Djurgården och om vi liksom så här linda in där också lite kring Stockholms hockeyn då. Vad har du att säga om det?
Nej, men Djurgården har ju en tuff framtid. Niklas Wikegård som kommer in har en tuff uppgift här. Det är ju rätt mycket, många kontrakt också som är kvar, alltså som kommer gälla även nästa säsong och sådär. Så jag, de får ju hoppas mycket på de här yngre spelarna. Det är väl nog där som jag känner att Djurgården har sin X-faktor. Det här att värva in lite halvtrasiga spelare som ratas från andra SHL-klubbar. Jag förstår, marknaden ser ut som den gör, så att det är klart att det är ju inte att de kan välja och vraka en massa, men den strategin har väl inte varit så lyckad. Sen är det väl liksom, det blir väl mer och mer tydligt att det året du har de här 6-7 miljonerna extra, då måste du lyckas, för sen blir det tufft liksom. Nu är ju Oskarshamn nere den här säsongen, de kommer inte ha lika stor plånbok som Brynäs har haft, så det är väl ett plus för Djurgården om man nu vill gå upp. Men det kommer vara mycket jobb där att få ihop det. Så är det.
Ja, och känslan kring, om vi tar AIK, Djurgården och till viss mån även SSK. Alltså, det är lite koka soppa på en spik säsong efter säsong, tycker jag.
Ja, det är ju, resurserna är ju begränsade i Stockholm på något sätt runt hockeyn. Mycket arenaproblematiken är ju en sak. Sen måste man nog också jobba bättre. Man kan nog inte bara tycka synd om sig och liksom tycka att det är för dåligt. För att det är ju lite vad det är med arenasituation, träningsmöjligheter och så. Men det finns nog också saker som man kan göra bättre. Och där lär man nog också börja. Och jag vet inte hur det ser ut med företag och hur man jobbar på marknadssidan och sådär. Men det är klart att på något sätt så hjälper det ju till om man har lite mera pengar.
Framtiden får utvisa helt enkelt. Och först och främst så ska det avgöras också om Brynäs eller Djurgården tar den där platsen. Även om det ser rätt bra ut för Brynäs. Abris, tack så mycket. Fortsatt trevlig morgon.
Tack själva.
Och ungefär halvvägs in, då brukar det vara hög tid för ett speltips. Du var nära förra gången, va?
Det var riktigt nära. Lehrer gjorde ju mål, men Brynäs lyckades inte få in en tom kasse. Så vi gör ett nytt försök.
Vi gör ju det.
Vi kör att Brynäs vinner. Det blir över 5,5 mål och det kan man spela till 4,25 gånger pengarna. Så ja, nu hoppas jag att den sitter.
Nu kommer den att sitta.
Ja, vi håller på
med. Våra vänner på Hyper som har boostat upp det här oddset då till 4,25 då. Ska vi ta det en gång till då? Brynäs vinner och över 5,5 mål.
Yes, till 4,25 gånger pengar.
Det är väl inte ett helt otänkbart scenario. Det kan ju vara så att det plockas målvakt och sådär tidigt nu, när det finns ju ingenting att liksom hålla igen på här. Eller så att...
Ja, det kan rinna iväg om det blir mål snabbt också.
Ja, och samma om det är så att Djurgården leder med 3-2 säger vi. Så, ja. Eller 4-2 för den delen. Så, då är ju precis speltipset redan sant. Ni förstår mitt resonemang. Det är tidigt på morgonen. Tack Hyper. Vi går vidare och vi ska snacka hockey-VM. Det är ju snart maj och det är ju klassisk hockey-VM-månad. Och du brukar också vädret vända.
Tredje gången vi pratar om vädret.
Ja, nej, men jag bara tänker på att det är ju det som är liksom paradoxen med hockey-VM. Att det brukar vara så här, liksom, du vet, nästan sensommarvärme ute. Alltså, så ska man hem och kolla på Sverige-Lettland.
Mm. Också precis när man börjar bli lite trött på hockey.
Ja, så, men lite så. Ja, det ligger illa till. Men vi förstår ju varför det spelas i maj. Men...
Ja, det är dock bästa känslan. När det är varmt ute och man får komma in i ishallen. Det är typ... Lukta godare, nu kanske är lite konstigt. Men det är typ så här, det är bara skönare att komma in i en ishall när det också är varmt ute. Samma sak i augusti på
säsong. Jo, men om du spelas i Sverige, nu spelas det ju i
Nej, Tjeckien. Men jag bara säger det.
Nu ska man ju liksom övertyga familjer att nej, vi kan inte vara kvar i Hagaparken. Pappa ska hem och kolla på Lettland Barbados.
Du menar att det är svårt övertygat på hemmaplan?
Ja, det är det.
Ah, okej, fan. Ja, men jag fattar.
Men jag, på något sätt så sitter man där ändå alltid, år efter år, och kollar. Det kommer jag göra framförallt i år, för jag tycker den svenska truppen börjar se spännande ut.
Mm. Inte minst är ju Foppa klar, har vi fått höra.
Ja.
På hockey-VM.
Ja, det är det, va?
Mm. Fast i studion.
Ständigt aktuell. Mm. Ja, det gillar vi. Om vi tar kring NHL-proffsen här.
Ja.
Vad är senaste nytt? För det börjar hända saker här nu kring den svenska VM-truppen.
Ja, hockey nu avslöjade på morgonen att målvakten Filip Gustafsson är klar. Och det är ju ett väldigt positivt besked efter att man fick nej tack från Jakob Markström. Filip Gustafsson har haft en väldigt tuff säsong, ska sägas, under 90% i år, från att ha varit över 93% i fjol när han var lite av en sensation. Men i grunden att bara få hit en första mål från NHL är väldigt, väldigt, väldigt positivt för landslaget. Och sen såklart att Rasmus Dahlin får sällskap av Erik Karlsson på backsidan. Där får ju in Erik Karlsson, det är fortfarande en toppspelare i NHL i mitt tycke. Så det är väldigt positivt.
Hur har hans säsong varit i NHL, tycker du? Om tar Erik Karlsson.
Ja, men om man bara tittar på hans liksom, om man bara tittar övergripande, så kan han kanske inte levt upp till förväntningarna. Han gjorde ju 100 poäng i San Jose Sharks, tradades till Pittsburgh som skulle komma med en sista satsning här, och det var bara strax över 50 poäng. Man har liksom, hans underliggande statistik är fortfarande toppklass. Pittsburgh har inte haft fungerande powerplay på hela säsongen, konstigt nog, sett till att de har Crosby, Malkin, Erik Karlsson och gänget, men det är fortfarande en spelare som är i högsta klass i NHL.
Mm. Har vi några andra drömnamn här? Alltså, då kanske jag tänker mer på de lagen som eventuellt är på väg att åka ur och så vidare.
Ja, det är svårt. Alltså, de här bästa, typ, jag tänkte säga Zibanejad när du frågar, men han kommer vara upptagen ett tag till. Nej, men det finns väl ett par stycken. LA sitter ju lite dumt till nu i sin serie. Adrian Kempe, en spelare jag tycker om. Så det får bli mitt namn då.
På backsidan så väntar man på besked från Jonas Brodin i Minnesota fortfarande, och gissningsvis Marcus Pettersson i Pittsburgh. Då skulle man ju ha en otrolig backsida.
Ja.
Men sen Joel Eriksson, som Patrik Hankus nämnde, mm, här har ju tackat ja. Och det är ju ett jättebra namn för att få in. Det är en av NHLs bästa tvåvägscentrar. Så att grymt besked.
Halva det här laget som Ekeliv tog ut, om ni kommer ihåg, det är ju snart på plats nu. Alla vill spela OS nästa år.
Ja, ja, det hjälper ju till att vi numera har en turnering där de bästa kommer få vara med om ett år. Och då vi spelar lite mer måna om att visa
upp sig. Är det här lite genrepet då, eller?
Ja, men man vill bekanta sig med landslagsledningen. Ja. På den nya landslagsledningen på ett sätt. Det är också intressant att vi fick ett ja-tack från Viktor Olofsson, som haft en väldigt tuff säsong. Han gjorde ju 28 mål i NHL något år innan, och har legat över 20 mål, liksom en bra målskytt. Och nu har han gjort 7 mål i år. Så att han har haft en tuff säsong. Men det intressanta är att han tackar ja trots att han har utgående kontrakt. För det frågade jag Hörnqvist sist, att har du förståelse för att man tackar nej om man inte har något kontrakt? Och då sa han ja. Men Viktor Olofsson är i en situation där han kanske behöver stärka sina aktier för att få ett bra NHL-kontrakt igen, med tanke på vilken tuff säsong han kommer ifrån.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Mycket NHL nu. Har vi någon SHL-aktuell spelare, eller kommer vi landa i en liksom nästan ren, eller en renodlad NHL-trupp?
Jag tror väl inte att det blir helt renodlad NHL-trupp. Vi har väl också en del Schweiz-svenskar som kan vara aktuella. Men jag såg nu igår här, så diskuterades till exempel på backsidan kring Oskar Fantenberg från Linköping då, att han ska få en plats till VM-truppen, och det är ju en väldigt bra stabil back att ha. Han har erfarenhet också. Så att.
Vad tror vi om Everberg i en fjärde lina?
Varför inte? Han har ju varit kanonbra i slutspelet. Så att, varför inte?
Mera hockey-VM kommer vi säkert ha lite senare. Det börjar ju som sagt i maj i Ostrava och Prag. Nu ser jag att vi har en prominent gäst med oss. Thomas Bulan Berglund. God morgon. Hur mår du denna tisdag?
Jo tack, jag mår bra. Det gör jag.
Du Thomas, alltså, nu när du liksom inte är aktiv som hockeytränare, alltså nu, i och med att det ändå är några veckor sedan du åkte ut, förändras du liksom? Blir du en annan Bulan nu? Är det liksom, är det fiskebulan som gäller nu eller vad händer?
Nej, jag är ingen stor fiskare, men jag ska faktiskt ut och fiska nästa.
Du ser, jag satte den ändå.
Det är klart att det blir, man går ner i varv lite grann. Det känns som att det var evigheter sen man spelar hockey. Men man får gilla läget. Det är klart att man hade velat spela vid den här tidpunkten. Men så är det.
Jag håller på att återskapa faulty touch.
Spillde ut hela sitt vattenglas.
Men vi ska fortsätta intervjun alldeles strax.
Men jag tänkte på det. Jag varit nyfiken där. Vad du gör på fritiden då. Om du kanske inte fiskar allt för ofta.
För det första jobbar vi fort. Det gäller att bygga truppen för nästa år. Så att vi är ju på plats på ishallen och hjälper till Uffe Engman och jobbar tillsammans för att bygga truppen för nästa år. Så att det är mycket det jobbet. Men sen hinner man ju med lite mer grejer. Det är mycket paddel och lite allmänna såna där, lite såna där motionsgrejer. Hålla igång och träna lite grann också. Så att, det finns tid för sånt också nu.
Vem är drömmotståndaren då i paddel? Jag tänker att du får gärna kanske nämna någon då i hockeyvärlden här så att vi bygger någon slags rivalitet.
Ja, hockeymotståndare i egna, det är Niklas Olausson, tror jag att han är bra, men jag har bevisat några gånger att han har inte så mycket att komma med, men han hävdar själv att han borde ha vunnit på poäng, men jag vet inte hur han räknar. Men han tvålar jag gärna till igen.
Ja.
Om vi tar lite hockeyn då, hur lyder dina tankar kring den säsong som har varit i Luleå Hockey? Är det någonting du kan pricka in som du har varit extra nöjd med och liksom det motsatta som inte har funkat?
Det är mycket uttjatat nu efter den här säsongen. Det blir ju ganska snabba analyser direkt efter, men efter att ha fått lite distans till så kan man väl säga att vi var väl väldigt ojämna. Vi tyckte att vi fick inte till det taktiska spelet. Vi var väldigt ojämna. Vi kunde göra jättebra matcher för att sen nästa match dippa ganska rejält. Och det har vi inte varit vana med riktigt tidigare. Och det är någonting vi har försökt analysera och att försöka vara tydligare i det momentet, så att säga. Men ojämnheten där har väl varit en sak som vi är lite oroade över, om man säger så. Sen började vi säsongen bra. Vi hade ganska bra spel, tycker vi. Vi satt inte dit chansen och fick kanske inte de poäng vi förtjänade. Men vi spelade bra i början. Sen hamnade vi i en svacka där vi tappade Mario Kempe som var duktig fram till han lämnade. Och var en toppcenter, precis som vi hade räknat med att de skulle vara. Men när vi tappade han så fick vi göra om lite kedjorna. Och det slog aldrig riktigt väl ut, tycker jag, efter det. Det blev en saknad efter en toppcenter som lämnade.
Ja, det var ju en väldigt omtalad... Ja, förlåt, fortsätt.
Ja, nej, fortsätt du, det är lugnt.
Det blev ju väldigt omtalat det där kring Mario Kempe, men det påverkade det väldigt mycket när han valde att lämna, menar du då? Eller?
Ja, men det är klart, det gör det nog för alla lag om man tappar en av de tilltänkta toppcentrarna som lämnar mitt i säsongen. Det är klart att det påverkar, och vi klarar inte av att hantera det, tyvärr.
Om vi blickar framåt då, dels för dig personligen så vi har väl adderat ihop här nu dina 17 säsonger som spelare och snart inne på den 13:e som ledare. Det är 30 säsonger i Luleå Hockey det. Rätt imponerande.
Ja, det har blivit några stycken. Det kanske får en guldklocka sen. När man lägger
värd. Vad ska supportrarna förvänta sig av ditt Luleå Hockey till den kommande säsongen?
Nej, vi är revanschugna och försöker vrida och vända på stenarna för att försöka nå ett bättre resultat. Vi är inte nöjda, vi tog till kvartsfinal med lite möda, men vi vill såklart högre upp och kunna spela om, om titeln. Så att vi kommer att bli ett, för det första ska vi bygga laget så att vi får ett bättre lag, bättre manskap, och sen också ska vi se till att kunna spela bättre också ute när vi väl är ute på isen.
Ja, vi såg dig på Hovet i helgen, eller igår var det va? Ja. Närmare bestämt, och då fick vi även...
I
förrgår var det, ja, just det. Då fick vi även höra att du hade träffat Mattias Bromé där. Är det någonting du vill bekräfta eller dementera?
Nej, han råkar sitta på... Man träffar ganska mycket folk där, ska jag säga. Och han var en av dem jag träffade, så att, ja, vi snackar med dem man känner lite grann. Det brukar jag göra i alla fall.
Ja, och han har ju ryktats att vara på väg till Luleå Hockey då, i och med liksom, han sitter på kontrakt i Örebro, men att det finns lite missnöje där. Är ni intresserade av att signa honom om möjligheten dyker upp?
Så den frågan får ställa till Uffe Engman, men han är en duktig spelare, det så mycket kan jag säga.
Om vi liksom tar bort specifika namn och kanske mer riktar in oss på en speciell spelartyp, finns det någonting där du önskar?
Ja, vi önskar en spelartyp som är stark, snabb, teknisk, skjuter bra, dribblar bra, är bra offensivt och bra defensivt. Det är väl den profilen vi vill.
Den hyllan, det är många som är där och letar.
Ja, ofta stannar de i en annan liga.
Men så är det.
Nej, men det är så. Vi försöker hitta såklart, vi försöker hitta spelare som ska passa in. Vi letar ju fortfarande en toppcenter, om man säger så. Och där vill man ju ha både offensiva och, eller främst offensiva kvaliteter såklart, men ändå spelare som kan ta stort ansvar också och bara att räkna med även defensivt.
Är du en sån här som, Thomas, liksom följer du med nu i Hockeyallsvenska finalen? Vi vet ju att du var och såg senast här nu, men och SHL, eller blir det enkelt när man själv och ens eget lag åker ut att man liksom helt bara checkar ut? Man vill inte se en minut till av en hockeymatch.
Nej, men det jag följer ju med. Det är klart att man tappar lite om man säger edgen så på mig. Men det är klart att det följer med. Jag följer med matcherna och tittar. Det är alltid någonting man kan snappa upp från de matcherna också. Så att jag följer matcherna.
Tror du kommer lossna lite här nu i finalserien i SHL just? Vi är lite inne på att det kanske blir lite mer raggarhockey nu när det vänder ner till Ängelholm.
Jag vet inte, det kan det nog bli. Det är svårt att säga om vars saker och ting tar vägen. Och det får man väl se, det är väl det som är tjusningen med hockey. Att man vet aldrig riktigt vars matcherna tar vägen, vad det ska bli för typ av match. Och troligtvis kommer Rögle att skruva på tempot och vill fortsätta lite hårdare. Och så. Och, ja, det ska bli intressant att se vart det tar vägen.
Hur förvånad skulle du bli om ändå Rögle skulle landa hem det här guldet?
Nej, men jag skulle inte bli så förvånad. Såklart är det tufft att tippa ett lag om man blir nia, man tar sig in via åttondelsfinal. Det är inte många lag som har tagit, det är inget lag som har tagit sig till final den vägen tidigare. Så att, men det visar ju också hur jämn ligan är. Det, jag sa innan säsongen, det är 10 lag som kan vinna SM-guld och det står jag fast på. Det bevisar ju Rögle också att serien är så otroligt jämn, och det är som är tjusningen med hockeyn också, att alla lag har ungefär samma budget, man har ungefär samma kvalitet på spelartruppen, och det speglar ju av sig i tabellen också. Det speglar ju av sig att nionde laget kan faktiskt vinna SM-guld, så det är ju fascinerande.
Bulan, om vi fastnar lite på eran trupp igen då, hur liksom stora förändringar kan det komma att bli för er till nästa säsong, och hur ser du på en sån utmaning?
Nej, men vi har ju ganska många spelare på kontrakt, men också spelare vars kontrakt går ut, så att det blir en del förändringar, så blir det 5-6 spelare skulle jag tippa som kommer att lämna och komma in då, så att säga. Så det blir skifte på 5-6 spelare, ska jag säga.
Är det också avgörande om du liksom resonerar kring alltså ert spelsätt, om det är någonting du vill förändra där, liksom, står det och faller lite med vilka nya som kommer in?
Nej, det gör det inte, utan spelsättet, grunden har vi klart för oss, exakt hur vi ska spela. Sen gäller det att vara noggranna i detaljerna och vara tydlig i detaljerna som vi vill ska sitta på ett bättre sätt. Som jag sa innan, så har vi pendlat mycket i prestation från match till match och i matcherna också. Och det får ju vi ledare se oss i spegeln också, att varför har vi inte riktigt fått fram det vi vill få fram. Och där kommer vi att försöka, eller vi kommer att vara tydligare i vårt spel och kommer att ställa hårdare krav på att vi genomför det taktiska på ett bättre sätt.
Tack så mycket, Thomas. Lycka till med paddelspelandet och det eventuella fisket.
Ja, vi får se hur det går med det.
Helt rätt. Tack för att du var med oss och en trevlig sommar.
Detsamma, tack.
Det var Thomas Bulan Berglund det, som ja, gör snart då sin 30:e säsong.
Mm, otroligt imponerande. Mm.
Mina byxor börjar torka nu.
Redan?
Ja, så jag är nöjd. Nu ska vi se om jag kan hålla mig den här gången. För nu har vi en till gäst, så ska jag undvika att hälla vatten på mig själv. Då.
Jag håller.
Och det är ju... Du ser, till och med där var jag rolig. Inte ens medvetet. Oskar Alsenfelt som vi har haft med oss i studion också. Då var du ju sportchef på STHL. Nu är du sportchef för IK Oskarshamn. Vi säger välkommen och tillbaka då till Hockeymorgon. Hur är läget?
Det är bra, tack. Hur är det själv? Vilket härligt gäng ni är.
Ja, nej, men det är bra, det är bra. Jag, mina byxor håller på att torka. Jag hällde vatten på mig själv när Bulan Berglund dök upp. Så jag var så glad, så jag hällde bara vatten över mig själv. Men jag börjar torka upp här nu. Hur har övergången varit från att gå att vara sportchef i en liga till en klubb?
Den har varit rolig. Det har gått fort och snabbt, men någonting som jag har velat göra länge, så att det har varit inspirerande och kastades in på ett bra sätt, tyckte jag. Så att, låt oss se vad framtiden, hur det går här, men det känns bra.
Hur resonerade du när du fick frågan från Oskarshamn och ungefär när fick du den, så att säga?
Ja, men den processen började ganska tidigt. De tog kontakt för många månader sedan egentligen, och för mig var det rätt självklart en bra möjlighet som jag gärna ville göra. Den största frågan var egentligen familjärt, hur det skulle gå ihop och med barnen och så vidare. Men rent klubben som sådan och jobbet som sådant var liksom perfekt match, tyckte jag, och någonting som jag verkligen ville göra.
Det finns ju en ganska uppenbar skillnad i rollerna, även om det är samma titel, i att man ska rekrytera spelare. Men vad i övrigt i rollbeskrivningen är sig likt? Alltså, vad kan du ta med dig från sportchefrollen från STHL in i den här rollen, om något?
Ja, just det här med rekrytera spelare och sånt finns ju inte på den centrala delen, precis som du säger. Men annars är det väl, det är rätt mycket annat när det gäller avtalsmall och kollektivavtal och försäkringar och och varför saker och ting gör som det gör, så hur man jobbar med domarna och så det är rätt mycket förståelse, tycker jag, och kommer att vara lättare att implementera liksom det vad ska jag säga, det är lite den delen av jobbet som man kan inte tänka när man tänker sportchef från klubb. Det är ju mer än att bara ringa spelare för att få upp ett lag.
Skulle du säga att du har kommit in i ett tacksamt eller otacksamt läge när man kommer in i en klubb som precis åker ut, så att alla kontrakt voidas, så att du får sätta helt i eget lag, eller är det lite för tuff start på en gång att sätta ett helt nytt lag på en sommar som sportchef?
Men det är väl både och. Jag tycker väl att det är inspirerande och kul och en utmaning. Sen såklart vill man ju vara i finrummet, och det var ju nära där i slutet, så att det är väl klart att det är för- och nackdelar, men jag brukar inte resonera liksom vilket val som var bäst eller inte, utan jag försöker utgå från nuläget och den handen jag har fått liksom. Så att jag är jättetacksam för möjligheten och jättekul att vara i Oskarshamn med den organisationen och den här familjära stan, och alla gillar hockey och precis som jag sa, det jag ville göra, så att jag ser det bara positivt härifrån nu. Sen såklart ville vi vinna den sista matchen.
Ja, hur var det att följa det där dramat?
Ja, men det blev ju, det blev man ju, jag var ju rätt så tidigt med kring laget och försökte liksom bidra med det lilla jag kunde och vara ett litet bollplank, med tanke på att jag har varit med i de situationerna som spelar innan, och för varje dag som gick så blev man ju närmare och närmare, och då betyder det mer och mer för en själv, så att det var ju klart att det var lite halvjobbigt att se sista matchen, helt klart.
Mm. Det var ju ändå många som, och tycker jag med all rätt, alltså berömde Oskarshamn. Det var ju lät på nästan alla att det här blir 4-0. Men att Oskarshamn gör ju jäkligt bra. Går det liksom att ta med sig någonting av det, eller blir det liksom bara gammal skåpmat av det hela när Hockeyallsvenskan börjar?
Ja, så återigen, liksom det som har varit har ju varit, och nu står vi för helt andra utmaningar, så att ta med sig, det vet jag inte, det kommer ju vara en ny trupp och nya förutsättningar, men jag tror säkert fansen och partners uppskattar liksom ändå hur laget tog sig samman och hur hårt man jobbade för att göra det så bra och liksom öka förutsättningarna och möjligheterna för att lyckas till slut, och att de gjorde den resan som de gjorde är ändå väldigt bra gjort, tycker jag, för jag vet också hur svårt det är att vända liksom förlust efter förlust till någonting, till möjligheter och kunna liksom vinna match efter det när det väl gäller liksom, och förutsättningarna man gick in med, som du säger, var väl kanske inte jättehöga från början, men när väl kvalet börjar så var det ju snabbt 50-50, så att den resan som laget gjordes där var ju ändå imponerande såklart, jag tror det uppskattades av fans och partner och sådär, men annars är det ju inte jättemycket man tar med sig av det nu. Det är en ny kula.
Kortsiktigt och långsiktigt, hur är inställningen i Oskarshamn nu? Är det viktigt att man tar sig tillbaka direkt, eller känner du att du kan bygga på lång sikt i Hockeyallsvenskan till att börja med?
Jag tycker det är en liten balansgång där. Vi ska ju såklart både ges förutsättningar och ha som mål att gå upp i SHL igen. Organisationen har lärt sig mycket och vuxit mycket under de här åren i SHL och är ett lag som är att räkna med och en klubb som vill dit, och framtidsplanerna för nya arena och sånt ökar också förutsättningar rent kommersiellt, så att det är ju liksom en hockeystad som vill framåt och alla liksom vill tillbaka till SHL, så vi ska göra en rejäl push direkt såklart, men samtidigt måste man vara ödmjuk inför hur pass svårt det är, hur många lag som satsar och hur bra Hockeyallsvenskan har blivit, så att vi måste ju ha även en långsiktig plan och försöka bygga ett lag som kan bli bättre och bättre för varje år. Även om jag tycker att förutsättningarna som den är just nu ändå ger oss möjligheten att vara med och tampas.
Oskar, har du några spännande nyförvärv som du kan avslöja? Eller har du någon drömvärvning till kommande säsong?
Inga värvningar som jag kan avslöja, men många värvningar på gång in. Inga drömvärvningar, bara bra värvningar.
Vad skulle det vara en drömvärvning då?
Ja, det är väl om man själv börjar träna och kliver in och blir spelande sportchef. Annars så får man liksom pussla ihop det, så det är bra karaktärer och bra spelare som kan komplettera varandra.
Ja, det kommer bli mycket nytt. Vi konstaterar ju också Vimmerby som tar steget upp. Grattis till dem. Fem småländska klubbar blir det i Hockeyallsvenskan. Det är ju bra för er budget, tänker jag. Inte så jobbiga resor.
Exakt. Det hade varit ännu bättre om Västervik hade varit kvar istället för Östersund, om man tänker rent resemässigt. Men att fem lag från länet är med är ju bevis på att det står sig väldigt starkt när det gäller hockey i Sverige. Så att, skitkul för Vimmerby och Hampus där, som jag känner väl sedan innan, har gjort fantastiskt bra. Så stort grattis till dem.
Alltså jag tänker också kring, alltså bara i regionen, vi har ju Växjö och HV också, alltså så här på juniorsidan. Det måste ju vara en helt sensationellt hård konkurrens kring alla de här klubbarna.
Ja, det är klart att det är konkurrens, men samtidigt finns ett bra utbyte, har jag märkt nu, bra dialog mellan klubbarna. Så att det är en fördel också att det är många spelare som finns här och många klubbar som försöker pussla ihop det för egen del, och vi kan låna av varandra och se till så att vi ökar förutsättningar rent liksom geografiskt också.
Ditt tränarnamn till kommande säsong är ett ganska orutinerat sådan. Var det ändå ett självklart val för dig? Känner du Björn sen tidigare och vet vad han står för?
Vi lirar ihop för, vad fan är det? Det är väl 15 år sedan eller något, och har ju haft en relation och träffats på somrarna ibland så att jag känner honom sen innan. Om det var ett enkelt val, nej, det tycker jag inte. Självklart val tycker jag aldrig det i rekryteringsprocesser, utan det är viktigt att göra förarbetet noga, och hade många på den listan och många intervjuer och tog många referenser och kanske tog ännu fler på Björn för att man inte ska skapa sig för mycket egen uppfattning, men till syvende och sist så tycker jag det handlade mycket om den tränare som jag tror kan göra den bästa resan för Oskarshamn och en oerhört kompetent och väldigt tydlig i vad han tycker och tror hur spelet ska spelas. Jag tycker det är en bra karaktär. Och bra liksom huvudtränarmaterial både nu och över tid. Och även kompletteras bra av de andra. Så att, sista beslutet blev hyfsat enkelt, men processen var lång för att göra det så bra som möjligt.
Hur involverad skulle du säga att han kommer att bli kring nyförvärv och vilka som får lämna och så vidare? Eller är det liksom mer ditt bord här nu?
Ja, men det är klart att alla tränarna är med lite och kommer med sina önskemål och bollar lite spelare och sätter dem att titta och besöka och träffa spelare emellanåt. Så att vissa agenter och spelare tycker det är viktigt. Vissa tycker det är viktigare att prata med mig hur jag tänker liksom visionen över lång sikt och hur vi ska bygga organisationen. Så att det är klart att de är med, men det är ju mina beslut i slutändan. Men jag vill ju involvera så många som möjligt med tanke på att vi kan bredda kompetensen och se det olika och utmana varandra lite.
Härligt. Jag önskar dig lycka till och en upptagen sommar misstänker jag att det blir när du ska försöka bygga om Oskarshamn då och ta klivet tillbaka. Stort tack för att du var med oss, Oskar.
Tack allihopa. Ha det gott.
Tack. Det var dagens sista gäst.
Mm.
Mm. Du är helt...
helt förstörd.
Du är helt förstörd. Dina, liksom. efter min show.
Alltså, ja. Verkligen. Ja, det var kul.
Så kan det gå.
Ja.
Det är live. Ja. Vad som helst kan hända.
Mm. Var det där en timme verkligen?
Ja.
Mm. Det går fortfarande.
Ja. Ja. Mm. Så att du får komma tillbaka helt enkelt.
Ja, får väl göra det. Säsongen börjar lida mot sitt slut här. Så vi...
Det gör ju det. Och på fredag så bör vi väl kanske veta ändå om Brynäs har löst det eller inte.
Ja, det hinner ju... Ja, det är bara match 4 än dess i och med att det är match 5 spelas eventuellt på fredag då. Om det blir en sån.
Mm. Vi ser hur det går ikväll helt enkelt. Och på fredag så på tal om hockey-VM, Jonas Bergqvist kommer hit.
Mm. Jag har bara den här Jonas Bergqvist i huvudet. Du okay. Vet inte ni
ja, nej.
Gammal läxing, förlåt.
Okej. Jag vet att han är en gammal läxing och jag tänkte ju såklart på hans målfirande som är väldigt ikoniskt.
Är inte det konstigt att han aldrig sopar ut ögat på någon med den där?
Ja.
Alltså, det är ju liksom jättefarligt att svinga klubban som en helikopter varje gång han gör mål.
Han gjorde ju till och med det när Jarmo Myllys kastade in en puck i VM-finalen hemma VM Globen 95 tror jag det var.
Ja.
1-4 med någon minut kvar. Kom den upp ändå?
Ja, men folk målfesten. Visste ju det. Höll sig undan.
Så är det. Mm. Det ska bli väldigt kul i alla fall.
Ja, verkligen.
En gammal barndomsidol. Mm. Så det ska ni inte missa. Tillbaka på fredag.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folk.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.